i morse hände det då. Jag var på mitt PT-pass. Och det började med 8 minuters uppvärmning på cross-trainen. Ungefär det jag körde.
Ja, alltså, grejen är att jag har ju så jävla dålig psyke med att hålla på med saker länge.
Ja.
För ibland när jag är på gymmet med Frida, hon bara, men vi värmer upp på de här cyklarna i 2 minuter. Alltså, 20 sekunder in känner jag, varför gör vi det här?
Ja.
Och då är liksom 2 minuter, det är nästan max för mig. Tack, då är det färdigt.
Ja, alltså det gick bra för att det var en ny person. Jag tränade med då en tjej som heter Emma Styrka på Instagram och sådär. Super energisk. Hon berättade att hon hade fått någon ADHD-diagnos precis. Och det kunde jag räkna ut innan hon sa det. Alltså, det var verkligen, alltså hon är fantastisk. Och hon frågade mig en massa frågor medan jag körde crossfit. Så det kändes ju inte som 8 minuter. Men jag var ju absolut anfådd efter det. Och jag har varit i Stockholm sen efter det på massa möten och sådär. Så jag hade inte tänkt att vi skulle köra så hårt idag. Utan mest typ lära känna varandra. Mm. Och jag skulle filma lite grann till min YouTube och sådär. Vi körde
hon
så.
Hon tänkte något annat.
Alltså, det var som att hon blev så äggad tror jag också av att bli filmad. Av att sätta igång. Jag sa att jag har tränat mycket förut. Mm. Alltså sådär. Hon, alltså det.
Där gjorde du bort det.
Alltså vi körde så jävla tunt. Och jag ska också vara cool inför henne, stark.
Japp.
Yep. Alltså. Jag kanske har tagit ut mig på det här sättet 10 gånger i mitt liv.
Mm.
Och då är liksom 5 gånger de gångerna vi har tävlat i tjejer.
Alltså,
okay. Alltså, förstår du? Det är få gånger jag har tränat mig så där.
Utmattad.
Ja. Och min känsla då är att jag blir väldigt, väldigt, väldigt ledsen.
Mm. Alltså jag kan också känna om jag styrketränar att om jag tar i för mycket så blir det som att lyfta den en gång till så börjar jag gråta. Mm. Alltså utan förvarning så kommer det börja... Alltså verkligen.
Och olikt mig då så höll jag mig inför henne. Men när jag kom hit till bilen...
Stopp. Hur länge?
Ja, vi tränade en timme.
Nej, och du vill gråta
Nej, men jag ville gråta senaste 10 minuterna.
Sista 10 minuterna vill du gråta.
Ja.
Då ligger tårarna precis bakom ögonen.
Ja, tårarna och spyan ju.
Åh, tyvärr.
Då lägger jag mig ner på golvet 2-3 gånger. Mm. Och så säger jag till henne, nu är jag väldigt trött Emma.
Ja.
Nu är jag trött Emma. Ja. Du vet så här för att hon ska typ säga, ja men då ska vi sluta. Men det gör hon ju inte för att hon är energisk som djävulen. Men jag kommer ut i bilen i alla fall och
då
kommer det ut så mycket ångestkänslor. Alltså det är ju något när man rör på kroppen när man inte rör på sig på länge.
Jag minns någon yoga
vi var på.
Det är som att man blir av med jävla slaggprodukter.
Exakt,
som ser
så känns det. Det är som att ångesten kommer ut ur näsa, mun, öron,
varje
jåning.
Varje por, det bara sprutar ut.
Alltså skjorten står vidöppen och alltså tårarna står vidöppna.
Verkligen.
Så där satt jag i bilen. Bråttom hade jag också som fan till tåget. Men jag bara... Jag
du har
också...
inte riktigt i ditt liv just nu lagt in några gråtpauser, vilket är synd.
Det har jag inte.
För att du har ett väldigt högt gråtantal per dag.
Exakt, och det tar jag också ofta ut på när jag kollat på tv. I form av glädjetårar. På Mandelmans gård, och en gris som får en kulting. Alltså då griner jag som fan. Men, det är som du säger, det är så speciellt känslan när ångesten hittar ut. Mm. För att det är som att den inte gör det om man bara sitter still.
Man har det lite hela tiden också när man sitter still. Mm. Och grejen är också att jag kan också känna att när jag får lite ångest, vad vill jag då? Gå och vila lite.
Ja, alltså, det är det.
Då vill jag krypa ihop. Bygg ett bo kring mig. Och alltså, man blir typ lite van. Man glömmer, alltså, om man går runt med ångest lite för länge så glömmer man bort att den finns där. Man blir så van vid den.
Exakt.
Och sen då när man tränar, för det är ju en promenad, det är ju mer bara att ångesten blir lite dämpad skulle jag säga, om man går en frisk promenad. Men när man tar ut sig sådär så att man är så trött, för då är det som att man tappar alla sina spärrar. Alla man hade byggt upp, man orkar inte hålla emot någonting.
Nej.
Det är det man inte orkar. Och då sipprar det.
Det är helt sant. Ja, men ångest när man är hemma, då är man ju mellan de här 4 väggarna. Det är som att ångesten får plats, den är där och kokar. Men så fort man går ut, då får ju ångesten jättemycket plats. Den kan åka upp till himlen, ut i en buske. Alltså, man slipper den för ett litet tag. Solen strålar på dem, då dör de också. Ångestpluttarna. Jag ser faktiskt fram emot att träna mer med henne. Jag blir oftast lite irriterad på enkelt när man tränar med andra som säger till vad man ska göra ju.
Jag kan bli irriterad på alltså, en instruktör på ett pass som säger typ så här, att 10 sekunder kvar. Alltså, vadå 10 sekunder? Alltså, jag är för trött.
Ja, exakt. Men jag kände att vi hade rätt kemi för att hon ska se till mig. Och jag hoppas att det kommer hålla i sig.
Det kanske är också. Jag har aldrig gått till PT.
Nej.
Men då har man ju liksom bestämt sig för att jag ska gå dit och någon ska se till mig vad jag ska göra. Det är inte samma som om man är på gymmet med en kompis och den säger, kom igen 3 till. Då blir jag så här, va?
Exakt. Måndag, lika olika. Jag är ju inte inne på Twitter.
Nej.
Men jag ska läsa en sak från Twitter.
Som jag har sett på Instagram. Jag tänker mig. Ja. De kommer upp där.
Det är Madeleine Elisa som har lagt ut.
Då har jag sett henne följa på Twitter.
Hon har repostat en tjej som heter Angela R. Larsson.
Ja, och jag kan ju säga till dig att jag följer även Angela R. Larsson på Twitter.
Ja, perfekt, då har du sett det här. Du vet mycket om det här redan, men jag ska läsa upp det för
ja, jag vet följare. Vad du menar, vad Angela har skrivit om nyligen.
Så många hjärtan som skulle räddas om bara fler lärde sig anknytningsteorin. Tur för er som följer mig, för er ska jag upplysa. Nu börjar vi. Beroende på hur dina föräldrar gav dig stöd och närhet som bebis, kommer du att kunna hantera...
Vänta, jag kan inte säga bebis!
Jo, så säger jag.
Vadå så säger du inte?
Bebis säger jag.
Ja, ingen säger bebis.
Men det är för att hon stavat med E.
Ja, det stavas så, men man säger ju ändå bebis.
Okej. Mm. Beroende på hur dina föräldrar gav dig stöd och närhet som bebis,
ja.
Kommer du att kunna hantera nära relationer, mestadels romantiska som vuxen.
Mm.
Det finns 4 olika anknytningsmönster. Den första är trygg. Dina föräldrar gav dig närhet och distans när du behövde det. Du hanterar romantiska relationer väl och förväntar dig att bli älskad och våga komma nära andra människor med respekt för dina egna gränser.
Mm. Det är drömmen ju.
Det är drömmen. Mm. Sen finns det 3 otrygga anknytningsmönster. En är otrygg ambivalent. Du fick viss närhet som barn, men på dina föräldrars villkor. Som vuxen tror du att du behöver kräva närhet. Du behöver ofta bekräftelse på att du är älskad. Barnet inom dig skriker efter närhet och trygghet.
Mm.
Nästa är otrygg undvikande. Mm. Självständiga personer bra i ytliga relationer. Som barn har de lärt sig att anpassa sig till föräldern för att få närhet. Sluta gråta till exempel. Som vuxna bygger du upp en gard. Känner sig lätt kvävda av andra. Hitta fel som inte finns för att kunna fly. Det sista anknytningsmönstret är otrygg desorienterad. Lite en blandning av de 2 tidigare som ofta leder till svårigheter i nära relationer som vuxna. Som barn har de ofta haft föräldrar som varit traumatiserade och därför reagerat som till exempel ilska när barnet börjar gråta. Ungefär 50-60% av befolkningen är trygga, 25% är otrygga undvikande och 15-20% är otrygga ambivalenta. Och resten desorienterade. Det är väldigt få då.
Mm.
De har väl levt med så psykiskt...
Ja, alltså traumatiska upplevelser som gör att de blir arga när man gråter. Ja, det kanske är verkligen att man har växt upp.
Mm, men jag tror att det är extra svåra.
Ja, okay.
Ja. Mm. Hade vi förstått oss själva och varför vi agerar som vi gör hade vi mått bättre. Vi minns ju inte våra första år och förstår inte dess konsekvenser. Mm, det är det.
Ja, jag såg det här och tänkte ju på dig när jag såg det. För att du har ju lyssnat på en bok om det här.
Mm.
Som heter Hemligheten till en långvarig relation eller vad den heter.
Mm, som är väldigt, väldigt bra tycker jag.
Den
tycker
ja, den tar ju upp de här teorierna på ett väldigt tydligt sätt.
Exakt.
Det här var ju också väldigt tydligt. Tänk att hon kunde sammanfatta boken på så där kort tid.
Ja, nej, men det var jättebra. Och vi pratar, vi slänger ju oss mycket med otrygg
och ambivalent. Vi säger det bara, den där otrygga.
Exakt. Så det är bra om ni som lyssnar nu får reda på vad det är för något som vi faktiskt menar. Och då har jag också hittat en hemsida som det är en följare till mig som har tipsat om. Som heter bättrerelationer.se.
Ja.
Där är det en kille som berättar väldigt långsamt. Så nu får du mysa med det.
Ska jag lyssna när han berättar långsamt? Ja.
Söker du en hållbar relation? Men känner att du inte har träffat rätt person. Du kan träffa hur många potentiella partner som helst. Bara flera kanske egentligen är helt rätt för dig. Problemet är bara att du inte upplevt det. Brukar du känna en osäkerhet om du är älskad eller inte i en relation? Brukar du ha svårt med närhet eller dela med dig av dina känslor? Kanske du är alldeles för klängig? Eller känner att du ofta är försiktig inledningsvis och inte vill skynda på? Jag heter Mikael Lorén och det här är Bättre relationer. I den här videon ska vi prata om anknytningsteori som faktiskt kan förklara några av de frågor och beteenden som jag ställde i början av videon. Och det viktiga med anknytningsteori är att den kan säga rätt mycket om hur du fungerar i dina kärleksrelationer. Och den här teorin är faktiskt baserad på en relationsmodell som du har utvecklat redan som bebis. Och när du är 1 år gammal så har du redan utvecklat en färdig relationsmodell som faktiskt inte förändras så mycket till vuxen ålder. Så man har sett att 20-åringar tenderar att ha samma relationsmodell som när de själva var 1 år gamla. Och vad är då den här relationsmodellen? Hur påverkar den oss? Jo, men den ger oss en instruktion på hur vi ska agera för att få närhet. Och det här var livsavgörande när vi var bebisar. Allt handlade om det. Få närhet, att ens föräldrar ska lyssna på sina behov och så vidare. Den här modellen då som vi utvecklat, den använder vi i vuxna kärleksrelationer sen på samma sätt för att få närhet. Och du kan tänka dig att om det var lite trassligt när du var bebis, som du kanske inte riktigt har koll på, så tenderar det att bli lite trassligare i vuxna livet dessutom. Man brukar dela upp människor i olika grupper baserat lite på vilka problem som tenderar att uppkomma i kärleksrelationer. Man delar upp det i två grupper, grovt förenklat. Så har vi en grupp som är den trygga gruppen. Det är den största delen av befolkningen, kanske 50-70% beroende på källa. Sen har vi den andra gruppen som är den otrygga gruppen, som ändå är en rätt stor del av befolkningen. Och där kanske det inte var riktigt lika bra förhållanden. Det kan ha varit bra förhållanden, men det kan ha varit så bara helt enkelt dina föräldrar hade svårt att förstå dig. Och att när du skrek för att du var hungrig så kanske du inte fick mat. När du var ledsen kanske du inte blev tröstad. Och då utvecklade du andra tekniker för att få maximal närhet. Den här teorin kan hjälpa dig att förstå bättre dina beteenden i relationer. Troligen kommer du inte helt bli av med din relationsmodell som du byggt upp. För den ligger sparad i ditt känslominne som vi inte har så bra tillgång till. Det går inte bara att gå in där och radera saker som inte riktigt fungerar. Utan du kommer fortfarande känna samma saker som tidigare. Men det jag vill visa är hur du kan lära dig hantera det med hjälp av olika verktyg. Och det du kan framförallt göra nu, det är att göra testet som hjälper dig att identifiera vilken relationstyp just du har. För det är nästa steg. Vilken relationstyp har du? Hur kan den påverka dina kärleksrelationer? Och kanske viktigast, vad kan du göra? Hur kan du lära dig hantera den här relationstypen?
Mm. Så det är det vi ska göra nu, Emily. Nu ska vi göra testet!
Let's do the test, ja.
Och jag tänker att det här är jätteintressant för folk som lyssnar också att göra det här testet. Många känner nog igen sig i det han säger.
Ja, har man inte hört talas om den här anknytningsteorin tidigare så är det verkligen intressant. Särskilt om man är en sån som upplever att en kärleksrelation inte går bra och att det känns som att man gör fel.
Exakt, och varför är inte jag så som de gör på tv eller,
ja, eller mina kompisar? Ja, varför säger mina kompisar att jag bara ska sluta av mig? Jag skickar 20 sms om dagen, jag kan inte sluta.
Exakt. Jag tänker att vi gör testet på varsin telefon samtidigt.
Mm.
Och det här testet är helt gratis och vi lägger det i våran beskrivning, tänker jag.
Mm. 5 minuter.
Mm. Du kan läsa så kan vi säga sen vad vi tar. Mm. Och då får man både resultat och tips på mejlen.
Jättetrevligt.
Mm.
Svara hur du generellt sett upplever kärleksrelationer, inte bara hur det är i din nuvarande.
Mm.
Mm. Okej. Okay. Jag oroar mig ofta för att min partner egentligen inte älskar mig. Och då är alternativen det mellan 1-7, där 1 instämmer inte alls och 7 instämmer helt.
Jag oroar mig aldrig för det.
Jag har aldrig oroat mig för det hela mitt liv. Det är faktiskt... Häromdagen så pratade jag med några tandläkarkollegor.
Mm.
Och så pratade de om när man gör ett fel som heter filfraktur. Man råkar av en fil i en tand när man håller på. Det händer ganska ofta.
Mm.
Och de båda hade varit med om det. Jag har inte varit med om just det, men jag har gjort andra dumma grejer. Men i alla fall så...
Du har ett annat avsnitt.
Men i alla fall så... Säger de så här, det är så jobbigt när det händer. För man tänker ju att man har gjort något fel. Eller att det är ens fel att det blev så. Och då får jag bara säga, så tänker man ju. Fast den tanken har aldrig slagit mig i hela mitt liv.
Du tänker inte att det är ditt fel?
Absolut inte! Jag tänker att det är fel på filen, det är fel på patienten. Det är väl fel på systemet, det är sånt här händer. Mm. Aldrig att jag skulle tänka,
Det där är ju din narcissida.
Det där är narcissidan i mig som lever och blomstrar. Och den är väldigt tacksam att ha när man är tjej.
Ja.
Alltså det är så skönt att jag aldrig klandrar mig själv. Det skulle jag aldrig göra. Och det gynnar mig inget att klandra mig själv. Alltså jag, absolut, jag tar till mig andras åsikter. För jag vill inte bli en galning.
Mm.
Men ja, jag slipper i alla fall sitta och tänka att det är mitt fel att en fil har gått av.
Du inspirerar också många av oss i närheten med att du själv kommer med tips ur din narci.
Ja, hur man kan ta tips från en narcissist. Mm. Ja.
Det måste du få en jingle med sen.
Verkligen.
Mm.
Okej, fråga 2. Jag tycker det känns tryggt att dela mina privata tankar och känslor med min partner.
Mm.
Jag instämmer helt. Det är ganska svårt för mig eftersom att jag bara haft en relation.
Mm.
Mm.
Men du delar dina innersta tankar?
Ja, ja, med honom gör det.
Mm.
Mm. Nummer 3. Jag föredrar att inte visa min partner vad jag känner innerst inne.
Jag föredrar att inte visa? Mm. Det stämmer inte alls.
Det stämmer inte alls.
1 då?
Inte på mig eller 1 också. Jag tycker det är förhållandevis lätt att komma nära min partner. Mm. Jag instämmer helt.
Jag med.
Jag har inget svårt att komma nära folk som jag vill vara nära.
Mm.
Nummer 5. Jag diskuterar ofta mina problem och angelägenheter med min partner.
Det här är ju lite...
Jag diskuterar mina problem och angelägenheter faktiskt ofta med David. Men det finns ju också väldigt många saker som jag hellre vänder mig till mina vänner om. Just för att, jag vet inte, ni fyller en annan kvot i mitt liv.
Det är sant. Och man känner att vissa saker kanske inte de förstår.
Nej, och vissa saker kanske också handlar om dem.
Då är man en sjuk person, man tar upp det. Ja, vi instämmer helt väl.
Ja. Nummer 6. Jag oroar mig en hel del för hur det ska gå med mina relationer.
Det gjorde jag aldrig.
Nummer 7. Ibland ändrar min partner sina känslor för mig trots att det inte finns någon uppenbar anledning.
Den här frågan tycker jag är intressant. För det här skriver många i sina mejl.
Att de helt plötsligt, ja, folk nu, inte kära i dem längre.
Ja, varför det och vad hände och du vet. Det har vi ju haft nyligen. Och tänk att, för den här frågan, heter det insinuerar?
Ja, den insinuerar.
Att det ligger hos dem, att det är en tanke som vissa har.
Det stämmer, Lisa, det du säger nu. Att det här, alltså det är den här frågan insinuerar som du sa. Är att det kanske inte är så att de tappar känslorna.
Nej.
Utan att det är personen som tror det.
Ja.
Men jag tror också att den här frågan handlar mer om just när man tror att den har tappat intresset. Fast den typ, alltså det kan vara att personen säger sig, nej jag lovar, jag är fortfarande kär i dig. Men du beter dig inte så, för att det är någonting man känner.
Det här hör man ju från vissa otrygga bekanta som berättar om sina olika dejter eller kontakter över nätet på Snap och de chattar på Tinder och sånt där.
Då är det ju mycket, är det mycket som helst.
Men sen plötsligt tappar han intresset. Och det måste man börja tänka om det ligger hos en själv.
Ja. Och där är det också samma att de frågar varför du tappat intresset, och så säger personen jag har inte det.
Exakt.
Fast man tycker man märker på beteendet.
Eller har vi runnit ut i sanden? Nej. Eller varför rann vi ut i sanden?
Ja, och då säger personen va? Men ja, jag instämmer inte alls. Det finns ingen partner som ändrar sina känslor plötsligt för mig.
Jag tar samma.
Jag pratar igenom saker med min partner. Det är en 7 för mig. Instämmer helt.
Jag skulle vilja säga att jag skulle vilja göra det. Och jag har gjort det alltså, när det har gått. Men i min nuvarande relation så har jag väldigt svårt med det. Men jag ska då ändå ta instämmer helt.
Ja, för det är så... Ja, jag tror det. Man skulle ju inte bara ta sin nuvarande relation.
Mm.
Nummer 9. Jag oroar mig ofta för att min partner inte kommer att vilja stanna kvar med mig. Nej, det... Alltså, jag tänker ju på det därför att...
Ja. För narcissiden tänker jag.
Exakt, det där kommer ledsna på narcissiden. Alltså vet du, det finns en låt med Oskar Lindros som heter Din mamma. Och den handlar om att han ger slut med en tjej och sjunger Din mamma borde lärt dig lite granna. Och säg till din mamma att vi inte är tillsammans, att vi ska göra slut. Och då finns det en textrad i den som jag verkligen kan känna att så här kommer det vara för mig. Han sjunger så här: den rådjursblicken är så jord. Och det känner jag att om David någon gång släpper mig, så kommer han, alltså stämningen kommer vara när jag sitter där, allt som har funkat tidigare. Nej, men snälla, inte jag, din lilla prinsessa. Alltså, då kommer han, alltså fuck you, hej då. Den rådjursblicken är så gjord. Vi vill inte se den mer.
Men om jag ska gå till mig själv, jag oroar mig ofta för att min partner inte kommer vilja stanna med mig. Så kan jag gå tillbaka till när jag har haft en partner till exempel som har varit otrolig mot mig.
Så har du ändå inte oroat dig?
Nej. Och när...
Du oroar dig mer i alla dina relationer över att du kommer behöva göra slut med killarna du är med.
Om den frågan kommer, instämmer helt sjukt.
Instämmer helt sjukt.
Helt sjukt.
Nej, men jag oroar mig inte ofta för att min partner... Alltså det gör jag oroar mig verkligen.
Instämmer inte alls.
Nej. När jag inte är med min partner så oroar jag mig över att hen kanske blir intresserad av någon annan. Alltså det är 0,0% av mig som är orolig.
Instämmer inte alls. Tanken har aldrig slagits med.
Och första gången jag hörde talas om det.
Jo, men jag, en gång faktiskt när jag var tillsammans med Max då, som sen var otrogen, så hade jag ju faktiskt den magkänslan. Men han jobbade också då på Rådås bargata. Alltså, jag kunde lägga upp ett plus ett.
Det var inte som att du bara, åh nej, bara han ser en tjej så kommer han bli kär i den. Utan det var snarare, oj, han är på samma flörtställe där han flörtade dit mig.
Alltså, och vet du vad jag gjorde då? Jo, jag delade min innersta tanke med honom. Och sa att det känns lite jobbigt inför den här sommaren. För det var andra sommaren efter vi hade blivit tillsammans. För det har lagt sig i vår nykärlek. Och jag vet att han jobbar med att flörta med tjejer.
Och han har bara det där jobbet av en anledning. Exakt. Det var att han tycker det är så kul att stå och bjuda på shots. Utan att han tycker det är kul att träffa tjejer.
Och han har också rådjursögon som inte ränger.
Ja, den rådjursblicken är inte gjord för de tjejerna. De tycker den är helt
bra. Exakt.
Fråga 11. När jag visar mina känslor för min partner så är jag rädd att min partner inte känner likadant för mig. Instämmer inte alls. Min partner får mig att tvivla på mig själv. Instämmer inte alls. Jag oroar mig över att jag inte är lika bra jämfört med andra personer.
Nu är jag liksom inte partners längre, märker du?
Nej, jag instämmer inte alls på den här. Jag tycker det är lätt att vara beroende av min partner.
Här.
Där, Lisa.
Måste jag börja tänka här. Där tar jag en femma.
Där tar du en femma. Jag tycker,
tycker du det känns bra för mig?
Ja, jag tycker du är en femma där. Jag instämmer inte alls.
Nej.
Nej.
Alltså jag tänker då på mitt medberoende ju.
Precis, ja. Att du liksom, om den har, är på dåligt humör så förstörs din dag.
Ja.
Medan som David är på dåligt humör, du säger vi ses sen. Och så går jag. Fråga 15. Det är inte svårt för mig att komma nära min partner.
Inte med helt.
Inte med helt. Fråga 16. Det är till stor hjälp att jag kan vända mig till min partner när jag behöver det.
Menar du?
Det är till stor hjälp.
Alltså, det beror ju på partnern.
Mm. Så om du tänker på alla så tycker du att det är till stor hjälp om du kan vända dig till din partner?
Ja.
Ja, det tycker,
det tycker
jag också.
Jag verkligen.
Verkligen.
Jag kan ju nästan vända dig få stöd av en uteliggare alltså.
Alltså, du har en nivå av vem du kan söka stöd som är över alla gränser. Alltså, det är Lisa. Du kan gå ut, se ett jävla, alltså en nyckelpiga på ett blad och känna, yes, man var inte själv i världen i alla fall. Där är nyckelpigan.
Nej men alltså, bara den har alltså en hand att hålla i.
Bara den, det enda du inte tar, det är folk som inte har två händer.
Ja.
Fråga 17. Jag oroar mig över att min partner inte bryr sig lika mycket om mig som jag bryr mig om min partner. Det gör jag verkligen inte.
Nej.
Instämmer inte alls. Jag tror inte heller, alltså jag tänker nu att jag ska vara i en relation med någon annan. Jag skulle inte oroa mig över den relationen heller. Jag tror verkligen inte det.
Nej, jag tror inte heller.
Nummer 18. Jag berättar i stort sett allting för min partner.
Instämmer helt.
I stort sett. Instämmer helt.
Sen står det, ange din e-post för mer kunskap om anknytning.
Ja, vad fick du visa?
Trygg.
Jag med.
Ja, då får du läsa nu kännetecken för trygg.
Ja, en tro på att kärleksfulla och trygga relationer är möjliga. Mm. Det har vi ju verkligen.
Mm.
Relationer associeras med trygghet och närhet, inte särskilt rädd för att bli övergiven. Nej. Du har också troligen en positiv syn på dig själv, dina partners och dina relationer.
Mm.
Ja, det stämmer. Vi har mätt två dimensioner.
Mm.
Nu ska vi se här.
Vi fick lika där.
Ja, vi svarade lika på nästan allt.
Men jag svarade ändå ganska högt på att jag kan bli beroende.
Jag fick 1 av 7 på ambivalent och det fick du också.
Du fick lite mer på undvikande. Vad tog du annorlunda där då?
Det måste ju ha varit att ditt undvikande gick ner av att du var lite ambivalent på en fråga.
Okej.
Okay. Antar jag.
Så man har alltid lite eller vadå? För,
för undvikande så är 3,11 normalt. Och för ambivalenta så är 4,0 normalt.
Mm-hmm. Man har lite av det där i sig ändå. Ändå.
Ja, vi blev trygga bara.
Det jag minns också från den här boken, Hemligheten till en trygg och varufull,
varaktig relation.
Det var ju att en trygg person, som dig och mig då, kan lära andra otrygga.
Undrar varför du kommer ihåg det, Lisa.
Hur en relation kan vara. Ja, för att jag är medberoende. Men, och det jag skulle säga också. Det är att jag tycker att det är fint, för att man kan också översätta det med att vi kan lära dem som lyssnar på podden.
Det stämmer. Man kan hitta verktyg.
Mm.
Och det var ganska tydliga i den där boken. Så här, den där med att man skulle sitta i en bil och åka längs en väg. Och inte bry sig om allt skit som man tänker på. Att han älskar inte mig, det skulle bara swisha förbi på en skylt. Och så åkte man vidare framåt.
Testet ligger i vår beskrivning.
Mitt ex, tagen på bar gärning i en lögn.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mejlkorgen.
Hej fina ni, jag vet att Emily inte är förtjust i att läsa smicker. Men innan jag börjar mitt mejl vill jag säga tack för att ni gör denna podd. Ni har hjälpt mig mycket.
Alltså fan vad mysigt att de känner oss.
Då säger vi tack tillbaka. Nu till mitt mejl. Mitt ex var otrogen mot mig i en trekant, varpå jag fick reda på detta genom att en av tjejerna skrev till mig på Insta DM.
Mm.
Jag frågade honom lugnt och stilla om han visste vilka tjejerna var.
Duktig.
Varpå han svarade nej.
Oh my god, hon har använt sig av förra veckan. Alltså polistips. Alltså säg något vi inte kan.
Säg något vi inte kan, jag lär mig från alla poliser. Jag visade sen en bild på tjejerna och lögnerna fortsatte.
Tänk att hon har suttit som i förhör, han vet inte om det.
Han vet inte vilken information
hon har. Vet du vilka de här är? Alltså vi förstår vad jag skulle isa ner i pungen.
Alltså den krymper ihop dras ihop igen. Till slut visar jag honom konversationen och en bild som tjejen skickat till mig på de tre nakna i en säng. Då får jag killen panik och säger, alltså jag var full, jag vet inte vilka de var, det bara hände.
Oh my god.
Här fick jag nog och sa, om du var så pass nykter att du kunde få upp den av sex, är du med största sannolikhet tillräckligt nykter för att komma ihåg att du var flickvän. Och det var hon 100%
Ja, alltså vilken iskall.
Verkligen. Jag läste en jätterolig på Twitter, någon som har sagt att hennes pojkvän kommer hem jättefull och och kommer in i ett sovrummet och klär av sig i stora kalsonger. Hon bara, kom och lägg dig i sängen. Och han bara, nej, du verkar jättesnäll och släpp, men jag har flickvän. Lägger mig sig och sover på golvet. Så jävla gullig. Helt borta, men ändå bara, alltså, du verkar vara jättesnäll tjej, men jag har faktiskt flickvän. Så han la sig på ett golvet och sov i deras gemensamma hem. Ja. Efter det så lämnade jag honom, blockade honom överallt och sen den dagen levt loppan utan mitt destruktiva otrogna ex. Jag tänkte bara att jag ville dela med mig av detta då ni på den pratade om att man ska make statements innan man kommer på folk i deras lögner. Kram på
alltså er. Det är så otroligt att få vatten på sin kvarn.
Det är få saker hela så mycket som har på mig. Vatten på min kram.
Ja, du kan inte låtsas som att du ogillar dig själv.
Nej, jag gillar det väldigt mycket. Men du är helt nipprig, skulle jag vilja säga. Ja. Nu ska vi få höra från en tjej som inte har skrivit något ämne. Mm. Men hon har skrivit ett mejl. Mm. Och det kommer här. Hej! Jag vill bara börja med att säga hur mycket det har hjälpt mig att lyssna på er podd. Har tidigare mejlat er om ett problem och tog mig igenom det genom att lyssna på era sunda värderingar och tips.
Oh.
Nu undrar man ju nästan vem
det
var. Ja, men...
Det är så svårt att kolla upp.
Du har all information
i din hand.
Ja. Men hon har fått ett nytt problem.
Ja.
Nu har jag stött på ett ytterligare problem som jag verkligen behöver hjälp med. Det är så här. Jag är en tjej på 24 år och i cirka 2 månader så har jag träffat en helt underbar kille. Han är verkligen så fin och känns riktigt bra. Han är den första killen jag dejtat på 2,5 år efter mitt senaste destruktiva förhållande, så det är lite läskigt samtidigt. Men nu till mitt problem. Han har sjukt svårt att öppna upp sig. Jag får ställa 100 frågor för att få reda på saker. Men han har ändå börjat mjukna lite med tiden.
Och då vet vi nu att den är otrygg, avvikande.
Han är undvikande. Eller avvikande.
Mm. Han öppnar, jag skulle ha tagit, stämmer inte alls på, öppna gärna upp mig.
Ja, jag pratar gärna med min partner om problem och angelägenhet.
Jag känner att min partner hjälper mig när jag, eller att det hjälper mig att öppna upp mig.
Mm. Det jag tycker är jobbigast är att han har svårt att ge komplimanger och ge mig den bekräftelsen. Jag menar, vem behöver inte höra någon gång att man är fin, gullig eller söt? Istället för att ge de komplimangerna skämtar han ofta till det och säger något i stil med tuffing eller vad fancy du är. Alltså killar, de är så jävla korkade. Vad fancy du är.
Det är också lätt att ta till engelskan.
Ja men vad fan, hon är inte fancy.
Fancy, alltså, fancy.
Fancy är ett ord som bara killar använder.
Det är helt sant.
Mm. Ingen tjej har någonsin bett att bli kallad fancy.
Vet du vad killar också säger om tjejer? Glamorös. Det är helt sjukt, för det är ett tjejord. Sluta använda det.
Gud vad jag har skrattat åt i New Girl när Nick är jättesur och säger, varför är inte tjejer bara har någon fin väska med lite paljetter på? Men jag gillar att det är så jävla fin, den är jättehär. Och det är verkligen, alltså strass. Ja. De gillar strass som fan.
Glamour.
Ja, de tycker det är glamour. Ja,
de tycker att det, alltså, det är en fru ju.
Ja, precis. Alltså ja, high class tycker jag.
Hon, vet du vad de säger också? Hon tar hand om sig.
Ja, tar hand om sig.
Mm. Lagt hår.
Man ska vara precis feminin tycker om. Mm. Att det bara, det luktar gott, man, ja, är lite finlämmad. Och så har man en väska med strass på.
Nyrakade ben.
Ja, de tycker det är classy. För att, alltså, vi bryr oss inte så mycket om tjejer som är classy. Som är lite svala.
Nej, och vi, alltså, de är alltid runt oss lite grann. Men...
Ja, och vi tycker inte det är någon stor grej. Men killar,
men vi
verkligen...
vet också att de flesta av de tjejerna har mår lite dåligt.
Också.
Bra att jag sa så att inte någon hör vad du sa.
Det är en jävla tur att du var med.
Så många gånger för din täckmantel.
Man blir inte lynchad när man har det som en i alla fall. Vi går vidare. Jag sa till och med till honom idag att jag aldrig hört honom säga att jag är fin eller något. Inte ens då säger han. Jag får panik. Och det är faktiskt sjukt när de har träffats i bara 2 månader.
Ja, i början åtminstone. Ja.
Hade det varit 20 år hade jag kunnat förstått att sånt liksom droppar av. Men 2 månader, herregud. Hur ska jag hantera det här? Vi har pratat...
Men oftast också i destruktiva relationer så får man ju höra det första
halvåret som är galning.
Ja, man har tur. Men är det en riktig galning, då är det ju för första veckan.
Mm. Sen börjar de droppa av.
Mm.
Man hör att man är ful istället. Mm. Så man är inte lika classy som andra.
Nej. Man kan inte göra slut eller för ingen annan kommer älska en som
dem. Nej, tror du någon skulle acceptera de här risiga pattarna du har?
Rispattarna.
Ja. Hur ska jag hantera det här? Vi har pratat om det och han säger att det inte ligger i hans natur att säga sådana saker. Men det börjar tära på mig att det är bara jag som ger honom bekräftelse och han lämnar kvar mig där utan något. Det här sätter spärr för att jag ska släppa ut det sista av mig. För jag vet att om han börjar visa mer så kommer jag falla pladask. Och jag tror vi har haft ett riktigt bra och fint förhållande. Hjälp mig snälla.
Varför är hon rädd att om hon börjar visa mer så kommer... Om han börjar visa mer så kommer hon falla pladask. Varför är hon rädd för det om hon tror att det ska bli så himla bra?
Nej, hon är inte rädd för det. Det är det hon vill.
Mm.
Men hon är rädd att släppa ut det sista av sig. Så hon är rädd att ge för mycket och inte få något tillbaka.
Ja, det är ju tyvärr så också att hon ju mer hon ger, desto mindre ger han.
Mm. Men hon kanske också är otrygg.
Ja, det kan nog vara. Det kan hon vara. Också inte vara det.
Absolut. Men hon kan vara det. Vad var det så?
Absolut.
Det kanske därför hon gör
det. Det vet hon också nu när hon lyssnar på första delen.
Precis, av så hon kan göra testet och se. Och så ja. Kan hon göra testet, be sin pojkvän göra testet.
Så alltså, det är ju tyvärr så att så länge han inte vill ändra sig så kommer han inte göra det.
Nej.
Och det kan också och vara så att han inte är kapabel. Alltså.
Det ligger inte i hans natur att ge komplimanger. Det är skitsnack. Det ligger inte i någons natur, eller vadå?
Nej, men ligger i hans respekt.
Ja, exakt. Ja. Det är det hon ska... om henne. Ja.
Exakt, det är det också hon ska fråga sig. Om hon vill vara med någon som...
Men inte ens de första två månaderna kan säga att man är söt och fin och annat än fancy. Nej. Det är en bra fråga att ställa sig.
Ja, jag kan bara säga att han kommer att vara väldigt ledsen när hon gör slut sen.
Mm. Det stämmer.
Mm. Alltså jag tror att kanske att det är viktigt för henne att hon känner att hon har gjort allt innan hon avslutar. Vilket hon troligtvis kommer behöva göra ja, även om hon kommer ha massa anledning till att inte göra det.
Mm.
Men att hon säger sina innersta tankar att jag önskar att det var så här. Han kommer bli irriterad, argen kommer sparka bakut. Och det kommer hjälpa henne också att bli irriterad på honom.
Ja, och lite
kanske... Hon kan också säga, vi kan gå till parterapi, allting. Han kommer säga nej.
Ja, exakt.
Då kan hon fortsätta, men vill inte du ha en bra relation?
Ja.
Ja men du är så tjatig, får hon tänka, är jag tjatig? Nej, jag vill bara en bra relation.
Ja, exakt. Nej, alltså, om han inte är villig att ge dig komplimanger...
Vad kommer han då ge?
Ja, vad är han då villig att ge dig? Kommer han vara villig att stötta dig när du mår skit?
Han gjorde ju också ett kärlekstest för några veckor sedan. Mm. Så det kan ju vara så också att hon behöver öppna ögonen för om han gör några andra gester.
Det är sant.
För det kanske är så
hans kärleksspråk att han ger gåvor eller hans kärleksspråk att han plockar undan disken exakt. Tills hon har kommit hem.
Men känner hon att han inte gör något?
Ja, då får han inget kärleksspråk. Vad fyller han för funktion? När vi var i Costa Rica så satt vi på det lyxiga hotellet vi bodde på. Där fanns det en restaurang med utsikt över havet och solnedgången.
Det går nästan inte att beskriva hur vackert det var.
Det var extremt vackert. Det var verkligen. Alltså, de hade tänkt till när de byggde det hotellet. För att de hade lagt det uppe på en kulle. Alltså, det var verkligen.
Men Gud hade också tänkt till när han gjorde naturen. Alltså, det var ju
det stämmer. Den fick man
överjävligt var fint.
Rätt i fick man vara i Jurassic Park. Och den trivdes vi.
Mm.
Och då när vi sitter där så blir det så att de borden som är liksom närmast ut mot utsikten, de är fulla när vi kommer.
Mm.
Det är liksom dags för solnedgång. Folk ska sitta där och äta eller dricka någonting och kolla på solnedgången.
Mm.
Det är många som gör det där.
Mm.
Det är väl även vi, men när vi kommer så är det lite fullt.
Mm.
Och då sätter vi oss vid ett bord där det är liksom en stor palm som täcker solnedgången.
Mm.
Och det accepterar vi då att tänka bara att ja, men den här palmen... Ja, alltså, det kommer komma fler sådana gånger. Vi är inte sådana som blir så brydda, känner vi.
Ja, men jag har ju en molande känsla.
Ja, du har en klump i magen av att det inte är perfekt.
Jag måste lösa situationen för er ju.
Yes, du känner att det kan inte ge dina vänner the second best. Det måste vara the best.
Mm.
Så vi liksom kikar runt lite, vi spekulerar. Det finns bord med plats för två bara, men vi är ju tre. Kan man flytta ihop bord? Kan man flytta en stol? Sitter vi och dividerar för oss.
Vi är ju också bra på, du och jag Charlotte, vill inte bli besvikna, vilket är att vi är bra på att titta på anledningen att inte göra någonting.
Precis, ja. Vi kan ju övertala oss hur bra som
helst. Tänk vad härligt det kommer vara imorgon när vi får se solnedgången.
Jag är glad att jag inte har solnedgången i ögonen, kan vi säga. Så jävla skönt.
Ja.
Jag är redan nöjd. Ja, men då är det en servitör där som är lite på hugget. Vi pratar ju på svenska, men han märker att vi inte är helt nöjda. Och han vet också vad som händer ungefär det här klockslaget varje dag. Folk kommer dit för att kolla på solnedgången.
Men det krävs högt EQ för att känna av det, och det gör
det han. Det stämmer. Han har högt EQ, så han känner av det och går och frågar oss, vill ni att vi byter bord? Jag fixar en stol här till er. Vi säger nej, det är ingen fara. Nej. Han säger en gång till, är ni helt säkra på det? Ja, säger vi. Han går iväg.
Bryr inte om
han
oss.
Ser visst fortfarande sitter kikas. Han kommer en gång till och frågar oss. Och han börjar få flytta stolarna själv för att visa att han har redan gjort i ordning ett bord. Nu är det bara för oss att gå dit. Och då till slut ger vi oss. Och vi är så jävla glada. Alltså, vi har fått solnedgång. Vi har blivit övertalade av en otrolig man. Och nu är vårt liv bättre än vad det var innan.
Mm.
Och det är någonting man ska ta till sig, att göra det som han gjorde.
Mm.
Fråga lite för många gånger. För ofta frågar man bara av liksom ren artighet.
Mm.
Vill du att jag fixar det här åt dig? Man nästan hoppas att personen ska säga nej, för man orkar egentligen inte riktigt. Men han gav sig inte. Och det ska han ha Nobels fredspris för.
Ja, det är helt fantastiskt. Men jag måste faktiskt säga att exakt så som han gör jag också jämt.
Du är otrolig på det. Och alltså, du var också den som var gladast över att han gjorde det.
Ja, jag tycker det är ovanlig manlig egenskap.
100%. Det är ingen, alltså han sa till alldeles för många gånger.
Ja, jag tror att alltså, det var
folk hade kunnat bli sura.
Jag tror det var fyra,
ja, jag vet, fem. Det var för många gånger. Ja. För att vi sa nej, men han såg på oss. Och det var ju det han hade med sig, att han kan läsa kroppsspråk. Så han såg att vi inte var nöjda. Oavsett vad våra munnar sa. No, no, thank you. Oh, it's fine. Gracias, no. Det är liksom...
No, por vida.
Por vida. Es lo bien. Nej, vi... alltså, han såg på kroppsspråket att munnarna ljög. Och att vi mycket hellre hade velat sitta där. Och han är nog också en sån person som vill att folk ska må bra.
Man får lita på att ens egen känsla stämmer. Och det är ju också lättare att säga nej än ja.
Mycket lättare.
Att ta emot alltså, en fin gåva.
Nej, han ska tack, fixa, vi, nej tack, vi är nöjda här.
Också väldigt svenskt ju.
Ja, vi vill inte vara till besvär.
Nej. Jag kommer ihåg en gång när jag har gjort en sån där sak som blev tydlig för mig. Och det var när jag skulle ha... Jag var konferenser med en kvinna 40 plus. Och så skulle vi ha genrep och då hade vi det hemma hos mig. Vi ska ha så här fina palettklänningar på oss och vi har på oss dem då när vi genrepar. Class. Absolut class.
Ja.
Alltså top class.
Det var som high class going on.
Många killar tyckte vi var fina på scen. Killar gillar ju också äldre kvinnor.
Ja, med perfekt. Class. Yes. Ja.
Efter vi har gått igenom det här så sätter vi oss ner i soffan. Och då känner jag bara, vi kan inte påstå mig på rätt klänningar som fan. Nej. Så att jag går och hämtar en stor t-shirt till henne. Då
ska skönare,
hon...
ja.
Exakt. Mm. Hon är då 40 plus. Och alltså, hon är inte en person som går omkring med oversized t-shirt.
Nej.
Hemma.
Nej, hon har alltid lite bekväm.
Exakt. Obekväm, och särskilt inte hemma hos andra.
Nej.
Men jag säger bara till henne, sätt på den här. Hon bara, nej men det är bra att sitta den här. Och jag säger också den flera gånger, sätt på den här. Till slut sätter hon på sig den.
Ah.
Och hon, åh så mysigt. Hon ger inte så mycket
alltså,
med den där.
Alltså det är så trevligt.
Lägger sig i hörnet där på min soffa. Och jag bara, ska du ha täcke? Men nej det är bra. Och så bara,
hämtat den.
Är du säker? Ja. Och då går jag in i mitt rum, hämtar ett täcke, lägger över den och bäddar in. Alltså, hon ville aldrig gå hem. Förstår du?
Hon ligger där än.
Ja, precis. Jag bor inte kvar, men där ligger hon. Nej, men det är, alltså, när man ska göra saker som också... Det handlar ju också om att det ska vara harmlösa saker som bara kan bli trevligt.
Ja, ja, det är... Alltså, vi uppmuntrar inte till tjat.
Solnedgång, mys, alltså, täcke på, god mat, sådana saker.
Precis, också väldigt ofta när man äter något gott och säger smaka och så säger personen nej. Fast man märker att den är fortfarande lite hungrig. Det är en grej att säga nej, gud, jag mår illa, jag är så mätt.
Ja,
då behöver man inte pressa. Men när det är så, nej, det är bra.
Man ska också smaka själv när andra säger vill du smaka. Alltså kan man sluta säga nej?
Vem säger nej till det? Alltså då ska man ha en god anledning.
Ja, jag tål inte en enda anledning.
Jag är dödligt allergisk faktiskt.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och rata gärna podden med 5 stjärnor så blir vi superglada. Välkomna alla nya som lyssnar och hej alla!
Hej alla OG!
Vi är så glada!
Hejdå! Kissing like we were in a twilight.